Välkommen till veckans andakt från ELS, Evangelisk Luthersk Samling i Västerbotten. Vi ska nu lyssna till en andakt av Jan Nilsson.
Ja, välkommen att vara med här en stund då vi ska tala om lidandet och om all trösts Gud som möter oss i Bibeln. Vi ska bli stilla i bön allra först. Så tackar vi dig Herre för att vi får vända oss till dig också den här stunden. Vi tackar dig Herre för att du vill att vi ska komma med lidandet, med det ohanterbara, med synden, med det oföränderliga i vår natur. Herre, det som är svårt på många olika sätt, det vi inte kan överblicka. Tack Herre för att du överblickar det. Tack Herre för att du har tagit hand om vårt huvudproblem och vill dagligen ta hand om oss. Vi ber dig Herre om din gode helige ande, att du lägger in din sanning, att du uppenbarar din sanning för våra hjärtan. Herre, dra oss till dig. Och Herre, ge oss den tro som övervinner allt. Kom in i våra hjärtan med din kärlek. Kom in i våra hjärtan, Herre, med din sanning. Herre, kom in i våra hjärtan med din tröst. I ditt namn, amen. I Petri första brev så står det i 5:e kapitlet: all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Ett underbart ord till de Guds barn som han skriver till. Och det står här om lidandets korta tid, sedan ni en kort tid har lidit. Vi kan börja med att fundera, var kommer lidandet ifrån? Du kanske har haft den tanken, eller du har mött kanske flera som har haft den där bortvända tanken. Om det fanns en Gud, skulle det då finnas så här mycket lidande? Och Gud börjar väldigt tidigt i Guds ord, i Bibeln, i 3:e kapitlet i Bibeln, att beskriva varför lidandet överhuvudtaget finns, var det onda kommer ifrån. Det har skett ett syndafall där skapelsens krona avföll ifrån Gud och människan blev syndare. Människan blev bortvänd ifrån Gud. Hon lockades av djävulen att bli, hon kunde bli oberoende av Gud och få veta, få kunskap. Han lockade med att man skulle bli som Gud och få kunskap om gott och ont. Och nu fick människan kunskap om ont. Allt lidande här i världen, det kommer från det här syndafallet. Allt ont. Och ingen människa på den här jorden kommer undan lidandet. Men Gud har berett en frälsningens väg i sin son Jesus Kristus för att slutligt befria oss ifrån allt lidande. Och han har kommit för att öppna vägen in till den himmel där lidandet inte finns. Och då behöver du och jag komma nära honom, ge akt på hans ord, ta till oss hans ord. Både det som talar om Guds absoluta helighet och om nåden i Kristus, vad Gud har gjort. Och vi behöver böja oss inför det Gud säger. Och vi behöver använda Guds ord. Och vi behöver höra Guds ord. Ingen människa på jorden kommer undan lidandet. Och en del lidanden, det är väldigt synligt och förståeligt. Och annat lidande, Det går inte att se. Och vi kan inte hitta förklaringar på det. Mycket psykiskt lidande. Det går inte att väga och mäta och se och förstå. Men som vi ska se sen när vi ska läsa en del spridda Guds ord, så ska vi också läsa om han som är all trösts Gud. Gud har en tröst som omfattar allt. Gud har en tröst som i slutändan är lösningen på allt och som du och jag får hålla fast oss i. I livets alla förhållanden. Det är vilket lidande än som drabbar dig, dina närstående. Så står det fast. Det här Gud säger att vi ska tacka Gud i livets alla förhållanden. Och vi har anledning att tacka Gud i livets alla förhållanden. Därför att Jesus Kristus har tagit hand om lidandets huvudorsak, grundorsak. Och han vill bereda oss en väg ut ur det lidande. Han har berett oss en väg ut ur det lidande som hör den här tiden till. Guds på nytt födda barn kommer inte undan lidandet. Det står i Romarbrevet 8. Är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Förhärligade, förhärligade. Få uppleva vad det är att vara Guds barn. Att vara skild från allt lidande. Som kristna kan vi få möta fiendskap, förakt och hån. Motstånd ifrån djävulen och ifrån köttet och världen. Och ofta svårare frestelser. Och djävulen kanske säger till dig att om du vore en kristen, om det vore sant och rätt med dig, då skulle du inte ha de här frestelserna. Men djävulen behöver inte fresta de som han har i sitt grepp, som vandrar borta ifrån Gud och ifrån hans frälsning. Lika mycket som han vill fresta den som har Jesus i sitt hjärta, den som förlitar sig på Jesus, den människan jagar han. Ofta med svåra frestelser. Som man kanske inte vill yppa för någon enda människa. En kristen får också uppleva fostran ifrån Gud. En gammal vän och bonde, Sven Berglund, som sedan länge är hemma hos Gud. Han sa att Gud ibland använder djävulen för att dra slipsten. Och dra slipsten, det kanske inte alla som hör det här som har sett när man står och drar den där stora slipstenen och det är någon annan som skärper yxan eller kniven eller lien. Men Gud, han kan använda svårigheter, det var det Sven ville säga. Han kan använda svårigheter, lidanden och till och med fall för att dra en kristen närmare Jesus. I Hebreerbrevet 12 så står det: det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som söner, och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Att följa Jesus, att hålla sig fast hos Jesus, det är inte någon garant för ett lidandesfritt liv. Det kan vara tvärtom. Han som ser farorna och snarorna som ligger framför oss, som ligger runt oss. Det står att han inte har villigt hjärta, så plågar han människors barn. Men ibland så ser han vi behöver saker och ting som vi aldrig kan förstå. För att inte slå ner bopålarna här. För att inte bli ett med världen. För att inte som Demas få kärlek till den här världen. Ibland så är det svårigheter. och en besvärlig lidandes väg som blir vår för att målet ska nås. För att Herren ska få oss hem. Och många lidanden delar vi med alla människor. Man kan kanske se lidandena som kyrkklockor som kallar till möte med Gud. Som manar människor att vända om. Vi ska se lite mer av det strax. Icke av villigt hjärta plågar han människors barn och vållar dem bedrövelse, står det i Klagovisorna 3:33 i 17 års översättning. Ett motvilligt faders hjärta som tillåter plågor och bedrövelse. Det finns särskilda lidanden i olika skeden av livet. När Herren kallar till frälsning så kan det vara genom lidanden och svårigheter som hindrar syndaloppet. Syndaloppet han väl stör, står det i en gammal sång. Vad vore det för vinst med ett lätt, rikt och kort liv som slutar med ett evigt helvete? Om bara Gud får sin frälsarvilja, sin kärleksvilja fram med oss, då kan nöden vara en nåd. I Psaltaren 119 och 67 så står det: innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Och det är mer än en som har fått konstatera det. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Det kan följa lidanden när Herren kallar till tjänst, när Herren kallar oss till att gå en väg som vi inte känner naturlig för oss, som vi är rädda för. Kanske har han en kallelse till en heltidstjänst i sitt rike för någon som hör det här. Och du kanske inte vill. Du ser inte det som din väg. Du ser inte fördelarna med ditt förnuft. Det kan vara olika uppgifter på vägen. Olika kallelser, olika saker där du skulle hjälpa till i Guds rike. Och ibland så använder han lidanden och svårigheter och sorger för att dra oss in på den vägen. Herren fostrar. Han ser som sagt farorna och snarorna. Han vet vad vi behöver. Han vill ha oss närmare sig. Han vill verka en helgelse. Att vi kommer närmare honom. Att vi växer ihop med honom. Och då kan det vara många besvikelser vi får möta i livet. Som ändå landar i någonting gott. En mognad i tron. När vi står i fara för att bli jordbundna eller religiösa, somna i egen rättfärdighet och självtillräcklighet. Då kan också prövning och nöd vara verklig nåd. När Herren klär av oss alla inbillade berömmelser och inbillade rättfärdighet och kraft. Jobb, han kallas av Gud. Han sägs vara den rättfärdigaste mannen på jorden. Han får bära ett oerhört stort lidande. Ett obegripligt stort lidande. Och många gånger så går det inte. Det går inte att förklara. Det går inte att förstå. Det går inte att med förnuftet förstå varför det ena eller det andra kommer. Jobs fru, hon blev så bitter. Hon tyckte att Job skulle lämna den Gud som hanterade honom på det här viset. Men Job, också frestad till bitterhet, han stannade kvar. Det största lidandet, det fick ett saligt, ett gott, ett lyckligt slut. Och vi har som sagt det här med frestelsernas lidande. En kristen kan ha det värre än många människor i världen, eller skenkristna som har sin tröst i vad man själv gör. Och man kan ha det svårare som kristen, för den onde är ute efter skatten. Det står så märkligt i Jakobs brev 1. Mina bröder, håll det för idel glädje när ni kommer i allehanda frestelser, och vet att om er tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet. Herren vill att du och jag ska fly hela tiden till honom. Inte minst när de vedervärdigaste frestelser kommer över oss. Det här var 17 års översättning. Det står prövning i flera nyare översättningar. Håll det för all glädje när ni kommer i allehanda prövningar, allehanda frestelser. Den onde är ute efter skatten. Du har din seger, din frälsning, din rättfärdighet i Jesus. Och han kan och vill bevara. Han kan och vill verka ståndaktighet när vi flyr till blodet och såren och inte till någonting eget. Vi har åldrandets lidande. Det står om dagar och vinter som vi inte finner behag i. Ålderdomen kommer inte ensam, brukar en vän säga. Den kommer inte ensam. Det följer med sjukdom, lidande, avklädning, beroende av hjälp. Det är ett lidande i sig. Och när Herren kallar till himlen, när klockorna ringer i naturen, i världspolitiken, i all världens galenskap, när det blir krig och rykten om krig, när det blir mycket som människan tror sig kunna påverka men inte kan påverka, så är det också ett lidande. Det står att på jorden ska ångest komma över folken i världens sista tid. Det är ett tidstecken som pekar på att Guds ord är sant. Det är inte någonting som ska få oss att ge upp och att förtvivla. Utan det ska få oss att säga tack gode Gud för att ditt ord är sant, också det svåra. Tack gode Gud att du kan hjälpa och rädda och bevara och välsigna också när det är som svårast i världen. När det här börjar hända ska vi lyfta upp våra huvuden. Han vill dra dig närmare sig. Han vill hålla oss i sina sårmärkta händer alla dagar. Och vara nära med sin välsignelse alla dagar. Jesus, han var den som framför allt fick lida. Inte bara på korset när han blev gjord till världens synd som han hatade. Men också som barn, född under hot. Sina första år så fick han vara ett flyktingbarn. Det var fattigdom, det var förakt och förtal. Hur var det med Marias graviditet egentligen? Ja, det var mycket som han fick lida. Och han som var herre över allting, han som inte hade behövt lyda. Det står i Hebreerbrevet 5, fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Det yttersta lidandet, det var när han gick in under Guds fulla vrede över all synd. Över vår synd, din synd och min synd. Han blev gjord till otron och vantron och villoläran. Han blev gjord till otacksamheten och orenheten och världsligheten och bortvändheten. Till egennyttan, den skamliga egennyttan och självömkan och begäret i alla dess former. Han var gjord till det. Han var gjord till all avgudadyrkad, all olydnad, all kärlekslöshet, all dömesyke som norrmännen säger, lusten att döma, fördöma, anklaga, det vi har ärvt av åklagaren, av djävulen. Gjord till allt det här så mötte han Guds vrede. En annan gammal vän, Gustav Nilsson, han brukar säga, han var präst, brukar säga att det vi skulle ha lidit på längden, det tog Gud, det tog Jesus på bredden. Han led ut helvetets alla plågor. Obegripligt. Han bar bort synden. Han tog bort synden. Han tog bort din synd. Han öppnade för den lidandes fria himla tillvaron för dig. Alla som lyder honom, stod det. Det betyder djupast alla som tar emot honom, låter sig frälsas av nåd, flyr till honom. Och om igen gör det, finner all berömmelse och sitt hopp i honom. Det är den avgörande lydnaden. Att inte förtrösta på sitt eget utan på hans, på honom. Och den som blir omvänd, den som blir född på nytt, den i vilkens hjärta Jesus blir född, då blir man också hans efterföljare. Då vill man också följa honom efter. Och vi förmanas att fortsätta på den vägen. Synden är och förblir farlig. Och inte minst synden, den har med sig många, många lidanden. Också för en kristen. Och som vi har sagt, ofta måste han motvilligt låta oss uppleva tuktan av olika slag för att vi ska förbli hos Jesus och allt mer växa ihop med Jesus. Vi som är grenar i vinträdet. Det krävs ofta beskärning. Vi har en liten stackars vinranka här ute. Jag hoppas den överlever vintern som vi har just nu. Och om man vill att det ska bli frukt på vinrankan så måste den beskäras. Alltså det blir god och mycket frukt. Då måste den beskäras och tuktas. Och så är det också med oss. I predikaren 7:4 står det så märkligt. Bättre sorg än skratt. Av plågat ansikte må hjärtat väl. En äldre översättning. Gud stavar ofta nåd med ö. Paulus och de som fanns omkring Jesus som fick pröva mycket lidande, kroppsligt och mentalt. Det står om, han säger i 2 Korinthierbrevet 11, om hugg och slag i överflöd. Han har ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag så när som på 1. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Och han nämner fler faror och svårigheter, hunger och törst. Och så står det i andra Korintherbrevet 6. Under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Det är inte riktigt ett liv på en räkmacka. Nej, det är lidande och svårigheter. Och glädje och frid och framtidshopp. Det är livet med Jesus. Och i Apostlagärningarna 14 så står det: de predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiochia och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. Men det ska bli slut på lidandena för Guds folk. Det ska bli slut på lidandena. Och det ska bli slut på skapelsens lidande. Naturens lidande. I Romarbrevet 8 så läser vi: jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt. Väger det lätt? Ja, det fortsätter. I jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Och så står det om skapelsen. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vet du, det är Jesu härliga frihet. För vi är hans medarvingar, var en som tror på honom och lever med Jesus, var en som flyr till honom. Guds barns härliga frihet, det är Jesu Kristi fullhet, salighet och härlighet i himlen. Vad det betyder att själva skapelsen ska bli ny och slippa allt lidande, det vet jag inte, det förstår jag inte, men jag tror det. Och när det står om hopp i Bibeln, då är det inte någonting som man hoppas på sådär osäkert, utan det är någonting som är fast och visst, även om vi inte ser det. Och så lever vi i väntan på Jesu återkomst, och vi bevittnar inte jordens och skapelsens dödsryckningar, utan det är födslosmärtorna. Det varslar om någonting som ska komma, som ska överträffa alla våra vildaste förväntningar. När Guds rike uppenbaras och lidandet tar slut. Det står: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta de som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Gud är all trösts Gud. Och han känner all din nöd. Och han ska befria dig från all denna nöd. Så sant du låter honom göra det. Att du flyr till Jesus och stannar hos Jesus. Och så vill han vara din tröst under lidandets tid. Så vill han ge dig den kraft och uthållighet som du behöver. Och framförallt trösten i Jesus. Trösten i Jesus. Tacka Gud i livets alla förhållanden står. Och alla ögonblick, hur stor smärtan än är, har vi anledning att tacka Gud för att han har undanröjt orsaken till allt liv. Han har undanröjt synden som är så förenad med oss. Han har burit detta, han har friköpt oss. Han har friköpt oss för himlen. Han är all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Kristus trösten. Den ville Gud att vi skulle bära ut i världen. För det första skulle de kristnas frid och glädje och vittnesbörd peka på att det finns ett hopp. Det finns ett hopp. Det är så många människor som inte vet att det finns ett hopp. Och för det andra, till de som låter sig dras till Guds ord, till Guds sanning. För de som blir väckta och får se Guds helighet. Så får vi också vara vittnen på ett särskilt sätt om Kristus trösten. Det är så många som inte frågar efter syndernas förlåtelse. Men vi är kallade att vara vittnen om att det finns en framtid och ett hopp. Och så vill Gud, för de som han får väcka, att vi ska få räcka över den tröst som vi har fått. Den fullkomliga trösten i Jesus. Och så står det så underbart i Romarbrevet 8. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. För den som är kallad efter hans beslut. Vi möter Paulus och Petrus när de lovsjunger i svåra förhållanden. Mitt i vid ett tillfälle i ett fängelse så hör man i fängelset att det sjungs, man sjunger lovsånger. Och i Paulus fångenskapsbrev, till exempel Filipperbrevet, så möter vi så mycket tack med blicken på himlen. Och i första Thessalonikerbrevet 5 så möter vi också tack- och lovsångstonen som ett särskilt välsignat vapen mot den onde. Det behöver vi i den här tiden. Du behöver det, du Herren Jesu vän som är i ett särskilt lidande idag. Du behöver lovsångstonen, du behöver lyfta blicken, du behöver se på honom. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under livets alla förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Tacket för Jesus, för nåden och himlen mitt i lidandet, smärtan och svårigheterna. Det är ett kraftfullt Guds vapen mot fienden som vill att vi ska bli, som vill sänka oss i självömkan och bitterhet och förtvivlan. Det handlar inte om din och min styrka, det handlar om honom. Om hans kraft, om hans styrka, att han har gjort det. Och det ser vi också i Psaltaren 8:3. Det här är 1917 års översättning. Av barns och spenabarns mun, alltså barn som diar bröstet. Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull. Till att nedslå fienden och den hämndgirige. Inför tacket för blodet och såren och frälsningen så måste djävulen vika med all sin skrämmande kraft. Men inför blodet och såren och korset och uppståndelsens verklighet, då måste han bara vika. Då måste han bara vika. Vi läser ett ord till sist från Psaltaren 90:14. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. Amen. Ja, Herre Jesus, lovat vare ditt namn. Tack för allt. För blodets skull. Amen.